Dagens bibeltext hittar vi i Markus evangelium, det 10:e kapitlet och den 46:e versen. De kom fram till Jeriko, och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.
Tack Jesus för din öppna famn. Tack för att vi får vila där. Tack för att vi får komma nära dig där. Tack för att vi får på detta viset fira gudstjänst tillsammans, Herre. Komma nära dig, komma nära ditt hjärta, Herre. Välsigna den här stunden, välsigna den här predikan. Jag tackar dig för att vi får sitta med öppna hjärtan där vi är just nu, Herre. Öppna våra ögon så att vi kan se. Amen. Ja, fina, fina Rut och Knut. Ni är så sköna. Och ja, Jesus Davidsson. Jag tycker det är starkt. Men den här predikan ska handla mer om synen. Ett otroligt viktigt sinne som vi har. Med det så ser vi varandra. Med det så ser vi in i de här, ni vet, bottenlösa ögonen på det nyfödda lilla barnet. Vi ser den fantastiska solnedgången som liksom speglar sig in framför oss. Vi ser det här vackra brudparet som vandrar ner för altargången. Synen räddar oss också från bordskanter eller saker som vi kan trampa på, som där vi gör illa oss. Den hindrar oss från att gå in i andra. Och synen låter oss få uppleva äventyr när vi kan läsa romaner eller se på spännande filmer. Den bidrar helt enkelt till storslagna upplevelser. Och den berikar ju livet något enormt. Det finns så mycket storslaget och vackert som Gud har skapat som vi kan få ta del av genom att vi kan se. Predikaren 11:7 skriver: ljuset är ljuvligt. Det är gott för ögonen att se solen. Texten vi idag ska stanna vid, det är vad man kan säga den första texten i den avslutande Jesusberättelsen i Markus. För det är efter detta som Jesus sen rider in i Jerusalem och passionsdramat börjar. Det är alltså också det sista miraklet vi kan läsa om i Markus evangelium. Innan det här utspelar sig med Bartimeus så är det en väldigt knasig text, skulle jag vilja säga. Där de två lärjungarna Jakob och Johannes kommer fram till Jesus och ber om att i härligheten få sitta vid varsin sida om Jesus. De var ute efter status, ära, berömmelse. Den här frågan är ju riktigt pinsam när man tänker efter vad det är som de frågar. De har följt Jesus och de borde ha fattat vid det här laget att det är nåden och att det är betjänandet som är lärjungens väg. Inte det här sökandet efter ära. Längtan efter status hade på något sätt förblindat dem för vem Jesus var. Mannen vi möter här i texten är ju blind. Och det fanns ju inte så mycket för en blind att göra mer än att sätta sig och tigga. Det står här i Markus att hans namn var Bartimeus, som faktiskt betyder son till Timeus. Och trots att han var blind till sina ögon så känns det ändå någonstans som att han såg mer än de andra i skaran. Och vad är det jag menar med det? Jo, det står ju, precis som vi hörde här, att han ropar inte bara Jesu namn, utan han ropar också de här orden, Davids son. Och det var ju samma som folket lite senare ropade när han red in i Jerusalem på palmsöndagen. Och det här var inte ord som handlade om att han skulle vara en direkt son till kung David, eller att han skulle vara lik Salomo eller någon av de andra sönerna som David hade. Utan det här är en messiansk proklamation. Det här ropet visar, liksom talar om för oss någonting om vem Jesus är. Om Guds löfte till kung David, som vi kan läsa i andra Samuelsboken 7, verserna 12-13. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Så trots att Bartimeus, han var blind, så är han en av de få som verkligen såg vem Jesus var. Folket försökte hyscha honom, hans beteende ansågs opassande. Men det bekom inte honom, utan det står att då ropar han ännu högre. Och då stannade Jesus. Han hade hört ett rop på hjälp, men han hade också hört en proklamation om vem han var. Den uråldriga profetian om löftet om den kommande Messias. Och då bad han dem att kalla honom till sig. Och det verkar som att han var ju lite hysterisk, för de säger ju så här att lugna dig nu, lugn, du har blivit sedd, du ska få komma fram till Jesus. Och så står det att han kastar sin mantel, och jag vet inte riktigt varför han gjorde det, men kanske det var någonting som skulle fördröja eller liksom göra för det här försvåra att han skulle komma fram till Jesus. Så han kastar det som liksom skulle kunna fördröja, och han kommer fram till Jesus. Ivern är ju här väldigt påtaglig, och så ser Jesus honom, och jag tänker att en blind man, det är ganska uppenbart vad han har för problem. Men Jesus vill inte ta någonting för givet här. Utan, för vi vet ju att det finns ju en annan berättelse som vi har pratat om tidigare i sommar. När en lam man kommer fram till Jesus. Och då säger Jesus att dina synder är dig förlåtna. Det är liksom uppenbart att han var lam, var inte hans första behov. Utan det fanns ett behov som var större. Och här frågar han då, vad vill du att jag ska göra för dig? För Bartimeus hade ju inte suttit och ropat efter ett mirakel. Han hade ropat om ett förbarmande. Och det här är så olikt den här förfrågan som de här två bröderna, bara textstycket innan. De som borde ha vetat bättre, de som borde ha sett Jesus för den han var. Även de hade fått frågan, vad vill ni att jag ska göra för er? Och deras svar var att de ville bli upphöjda, att de ville få status och liksom tjäna egopoäng på Jesus. De visste ju inte vad de bad om. Bartimeus uttryckte inte en längtan efter ära och status, utan något som vi ofta tar för givet, synen. Att den skulle funka igen. Han säger rabuni, och det betyder lärare. Alltså visar han att han erkänner Jesus som en auktoritet över honom. Gör så jag kan se igen. Han har alltså tidigare kunnat se, eftersom han ville se igen. Och det mirakel som här sker, det återställer någonting som har blivit förstört. Ännu en gång möts en nödlidande av ordet. Gå, din tro har hjälpt dig. Jag predikade i somras här om den här kvinnan med blödningar som rörde vid Jesu mantel och som så blev befriad. Och även hon fick de här orden. Gå, din tro har hjälpt dig. Hur syns hennes tro? Hur syns Bartimeus tro? Jo, men hon i sin nöd sträckte sig efter honom. Han i sin nöd ropade till honom. Det är liksom inte att de här har den högsta kunskapen, har den längsta meritlistan för lärjungaskap eller levt ett fräckfritt liv. De vände sig till Jesus med sina bekymmer, och i den handlingen så ser Jesus deras tro. Så står det att Bartimeus genast fick sin syn och följde Jesus på vägen. Vi vet att den vägen ledde in i Jerusalem och senare även via Via Dolorosa fram till korset. Följde Bartimeus honom hela vägen? Kanske, jag vet inte. Men hans liv blev förvandlat efter mötet med Jesus. Inget blev sig likt igen. Vi kanske kan tycka att ett sånt här handikapp, att inte kunna se, det är något så fruktansvärt. Men vi människor, vi kan vara blinda på många olika sätt. Även om den fysiska synen fungerar, så kan mötet med Jesus förvandla oss och öppna våra ögon. Och plötsligt så ser vi kanske saker som vi inte såg innan. Man kanske ser att jag kan inte leva på det här sättet. Eller det här är dåligt, det är destruktivt för mig. Plötsligt ser man att man kanske har skadat massa människor. Och plötsligt ser man att drogerna inte bidrar till någonting bra utan bara förstör. Plötsligt ser man att det man har tidigare hållit fast vid med sin övertygelse och tyckt var så viktigt inte betyder någonting. Jesus frågar oss: vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, hjälp mitt hjärtas blindhet så att jag kan se. När jag var tonåring så blev jag väldigt fängslad och fascinerad över såna här livsberättelser. Människor som har varit med om saker, som har levt tuffa liv. Och så kommer Jesus och så blir allting förvandlat. Och det fanns många, många såna här pocketböcker hemma i vår bokhylla hemma. Som hette allt möjligt olika. Korset och stiletten, driven av kärlek, farväl gatans liv. Och det fanns massa sådana här. Och jag läste de här och tyckte att det var väldigt, väldigt spännande. Att kunna se hur Jesus kan förvandla livet på de här hopplösa fallen där ingenting annat hjälper. Och hur oerhört stor hans nåd var för de här människorna. Så kom jag över en livsberättelse om en man som hette John Newton, som levde 1725 till 1807. Och det var ju väldigt långt bak i tiden. Jag hade inte riktigt läst berättelser som var så från så länge sedan. Men jag tänkte att det här kunde ju vara spännande. Han var en man som uppväxt med en mor som berättade om Jesus för honom. Men hon dog när han var 7 år gammal. Och då var det pappan som blev den stora förebilden. Och han var en sjökapten. John Newton själv blev kapten och hans sysselsättning blev helt enkelt att hålla på med transporterna av människor som man inte såg större värde i än djur. Han sysslade helt enkelt med en av västvärldens största historiska skamfläckar, slavhandeln. Jag minns att det beskrevs som att han hade inte något som helst medlidande för de här människorna utan tryckte in dem i båtarna. Och kände han lust för det så tyckte han att han hade rätt att gå ner till nedre däck och våldta några av de här stackars kvinnorna. Han beskriver själv så här fritt översatt att jag syndade med hög hand och jag gjorde det till som ett studium för att fresta och förföra andra. Han brydde sig helt enkelt inte. Sen kom nöden, en stormig natt på skeppet när han trodde att nu kommer allt gå åt skogen. Jag kommer inte överleva det här. Då började han tänka på de här bibelverserna om Guds nåd mot syndare som han hade lärt sig av sin mor. Och så viskade Newton sin första svaga bön på många, många år. Och under resten av sitt liv så skulle Newton se den här stunden som och kom ihåg den som årsdagen för sin omvändelse. Den timme han först trodde. Det tog dock, som det ofta gör, lite tid till innan han överlät sitt liv helt åt Gud. Och det krävde en svår feber när han återigen trodde att han skulle förgås då han än en gång ropade till Gud och lät honom ta över hans liv. Då insåg han att han behöver verkligen ändra sitt liv. Han kan inte hålla på med det här avskyvärda som han gjorde. Han kunde inte fortsätta vara en Jesu lärjunge och fortsätta att ha den här synen på de här människorna. Hans ögon hade liksom öppnats. Han började studera teologi och blev till sist präst. Och så märkte han att han hade en fallenhet för att skriva och uttrycka sin kärlek till Gud i sång. Så han skrev några av våra mest kända hymner. Och den allra mest kända är Amazing Grace. Jag har översatt texten så här direkt översatt. Jag vet att det finns många fina översättningar på svenska. Men det här är mer ordagrand översättning. Underbara nåd, så vackert det låter. Att den räddade en usling som jag. Jag var förlorad, men nu är jag funnen. Var blind, men nu kan jag se. Ja, men nu när han plötsligt såg vem Jesus var, så såg han ju också vilken usling han själv hade varit. Och då började han passionerat stödja en man som hette William Wilberforce, som hade en kampanj för att avsluta slaveriet i England. Ja, den blindhet som John Newton skrev om, det handlade ju inte om en fysisk blindhet. Men ändå så blev det faktiskt så att han själv fick sämre och sämre syn med åren och var i stort sett blind när han dog. Men det var inte den blindheten som Jesus hade räddat honom ifrån, utan det var hjärtats blindhet som blev ersatt med kärlek. Och med de här storslagna berättelser där vi kan se att ett möte med Gud förvandlar ett liv, men också förvandlar en tid runt omkring när han kunde finnas med och göra skillnad. Det är ju tydliga bevis på vad mötet med Jesus gör med människor. De som är blinda på det sättet att de inte har lärt känna Jesus, de kan ju ändå se att någonting har ju hänt med den här personen. Den här killen har ju verkligen blivit förvandlat. Det är någonting som har öppnat hans ögon. Vårt tema här i sommar har ju varit han som förvandlar världen. Och det visar ju verkligen i den här berättelsen. Mötet med en människa. Och kanske fler än han. Men det var med och förändrade en uråldrig ordning om slaveri. Om människors olika värde. En mer nutida sån här berättelse, det är ju om den hatiska gangsterhiphopparen Sebastian Staxet. Och jag har i sommar lyssnat mycket på hans podd. Jag kan rekommendera den, Ärligt talat. Och jag har blivit berörd av hur han i sina intervjuer med alla möjliga människor, han delar med sig av sin förvandling från hat till kärlek. Och den här, det är äkta och totalt. Han gick verkligen från mörker till ljus, hat till kärlek, blindhet till syn. Lyssna gärna och låt er inspireras. Då kanske du sitter och tänker att ja, men sånt här vittnesbörd, det här storslagna, det är ju inte mitt liv. Jag har ju inte gjort den där tydliga upplevelsen från det här totala mörkret till det här ljusaste ljuset. Välkommen, det har inte jag heller gjort. Men jag tror att vi ganska så enkelt, även fast vi vandrar med Gud eller tänker att vi vandrar med Gud, kan bli förblindade av olika saker. Det är omständigheter, det är olika intressen kanske, oro och rädsla. Allt möjligt. Vi kanske inte är medvetna om det, men den där blindheten kan begränsa våra liv och göra så att vi inte ser klart. Vi kanske inte upptäcker att det här är fel väg. Så här kan jag inte göra mot andra människor. Det här är inte bra. Utan sakta men säkert så fumlar vi iväg åt fel håll. Varför då? För att vi inte ser. Vi kanske har slutat be Jesus om hjärtats syn, utan vi oroar oss för massor runt om. Det är lätt hänt. Men oavsett om du är riktigt nere i mörkret som John Newton var eller Sebastian Staxet, eller om du bara upplever dig som en förvirrad kristen som känner dig rädd och orolig, så står Jesus här framför dig idag. Och han kallar dig till sig och han frågar: vad vill du jag ska göra för dig? Svara då i ditt hjärta. Ett svar som kanske ger tuffa konsekvenser. Som kanske kommer kosta dig något. Som kanske kommer innebära en ny start eller en fortsättning av ett liv i Guds ljus. Jesus, Rabuni, gör så jag kan se igen. Och så precis som Bartimeus så följer vi tillsammans Jesus på vägen. Underbara nåd, så vackert det låter, att den räddade en usling som jag. Jag var förlorad, men nu är jag funnen. Var blind, men nu kan jag se. Tack Jesus. Tack Jesus för vad du visar oss i ditt ord. Tack Jesus Herre för att du finns här idag. Att du står framför oss. Jag prisar dig för att du inte tvingar dig på någon. Du kommer liksom inte och trycker ner, utan du står med ett erbjudande. Vad vill du jag ska göra för dig? Jag tackar dig för de här stora omvändelserna som behövs som ett vittnesbörd, som är så viktiga, som förvandlar, som kan förvandla hela historien här. Vi ber dig om fler sådana. Vi ber att vi ska få se fler sådana i vår tid. Men du ser också det här när vi bara liksom försvinner bort lite grann. När vi liksom tappar fokuset. Vi tappar blicken på dig och vi stirrar ner i backen och vi fumlar bort ifrån dig. Vi har slutat att se klart. Jesus Kristus, öppna våra hjärtas ögon så att vi kan se. Jag ber för mig Herre att jag ska få fokusera och göra det. Få se vad det är du vill att jag ska göra. Få se vad det är du vill att jag ska ändra på. Du ser oss var och en och du vet Herre. Jesus Kristus, ge oss syn så vi kan se. Jag prisar dig i ditt namn Herre.